Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello,
good
hello,
old
hello,
hockey
hello,
game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och woof woof. Och howdy from America.
Ah, signore Bjurman.
Ja, signore Bjurman är nu Mr. Bjurman igen.
Just det.
För när vi spelar in detta 533 avsnitt av NHL-podcasten med Jonathan Ekeliv i Örby, ja, och mig då, Per Bjurman. Och jag är efter drygt 2 veckor i Milano tillbaka på min post i holken på 48:e våningen på Manhattan.
Ja, hur känns det?
Jo, det känns väl lite halsbrytande, höll jag på att säga. Det går undan.
Ja.
Tiden, alltså där i Milano kändes det både som att jag var där jättelänge och att det knappt hann hända. Det blir så konstiga tidsperspektiv.
Ja, det förstår jag. Mm.
Men jag är ändå glad att jag är hemma. Det var inte så lätt att ta sig till New York efter det här OS. Jag hade sån flax, så jag redan från början hade bokat mig på en flight på tisdagen då, efter finalen.
Just det.
Och på måndag var ju alla plan från Europa till New York inställda, inklusive alla från Milano.
Just det, tusentals plan.
Ja, men sen igår då, tisdag, då öppnades en lucka av fint väder här. Så den planerade flighten jag var på kunde take off.
Jaha.
Men de som skulle ha åkt på måndag, flera av dem som jag tror, de var bokade på nya flighter torsdag och fredag. Och
Jaha,
då hotas det med flygstrejk i Italien. Så hade jag varit bokad då kanske jag hade blivit kvar i Milano.
Då hade du suttit på det här hotellrummet fortfarande och spelat in podden.
Ja, usch, vad hemskt.
Ja, oj, oj, i Milano, det var så jobbigt där.
Nej, men att alla andra åker hem och man blir kvar helt själv.
Och
på det där Fawlty Towers, nej tack.
Nej, okej, jag förstår.
Då hade jag saknat gruvan och Abis. Och Nubben och Jimmy Wikström och Filip Lindfors. Mina vapenbröder där i.
Ja, verkligen. Vilket gäng.
Ja. Mm. Men jag kom hem på samma flight som Mark Messier och Bill Guerin, faktiskt.
Just det.
Och det var ju oväntat. Man trodde väl att Bill Guerin skulle vara med de andra i sitt lag och härja,
ja,
Miami och Washington överallt. Nej, men han var med där. Och det lustiga var att vi vid gaten så hejade han. Så hej. Och jag har aldrig talat med honom.
Nej, du brukar ha problem att säga Guerin. Nu har du lärt dig det, men förut var det ett så här Esposito-namn för dig som du snubblade på.
Ja. Ja, men Billy Guerin stod där och sa hej, hello. Han måste väl ha sett mig flaxa runt i en massa hallar och tänkt att det där är någon slags Harbikant. Det är nog bäst jag hälsar.
Ja, men det är kanske har koll på att du är med i Conn Smythe-juryn.
Nej. No way.
Ja, men det var ändå lite...
Någon vagt bekant. Han tyckte det var säkrast att hälsa på.
Ja, men det har ju något ändå.
Men ser hälsa däremot inte. The captain, men han ser mäktig ut när man ser honom privat. Sådär. Civilt.
Ja, att han sitter där på läktaren i Milano med en Game 7-keps.
Ja.
Han vet om att han är Mr. Clutch.
Ja. Ja, men hem kom jag och det var, här är det ju väldigt snöigt. New York är insnöat. Det var en bedrövlig vinter här.
Ja.
Men ja, det är skönt att vara i holken. Och vi ska ju braka igång med NHL nu på en gång. Det var inget långt uppehåll efter OS-finalen. Det är onsdag idag och ikväll så är det de första matcherna.
Ja, alltså bara några timmar efter att vi sitter och spelar in här, då har du fullt upp i korresoffan.
Ja.
Ska jag följa 8 matcher är direkt och så är det 12 matcher natten till fredag, så det är full fart.
Ja. Ja, jag har redan börjat jobba på ett intro. Jag vaknade för tidigt i morse. Jag somnade igår kväll vid 22:30 och vaknade igen 06:30 i morse.
Ja.
Så det blir ju lite jetlag åt det här hållet, men inte alls lika jobbigt som åt andra hållet. Så det, nu är det bara att hålla sig vaken, så blir det som vanligt.
Ja, jag märkte när jag fick ett sms vid 2-tiden från Björre att det var jetlag som spökade, för då brukar du inte vara vaken och smsa med mig.
Nej, men så då har jag hunnit göra lite ärenden och jag har gått och fixat bra hostmedicin, för jag har fått med mig en rare hosta från Italien hem.
Ja.
Det är inte ovanligt att folk blir sjuka efter såna här turneringar. Man får ju ligga i lite.
Ja, du har ju varit i farten vid tangentbordet 2 veckor i sträck nu.
Ja, nästan dygnet runt.
Och fram och tillbaka till den där arenan.
Ja, så då får man se en förkylning när man andas ut.
Ja.
Men det blir nog bra. Ja. Men du... Ja, så vad jag skulle komma till var att jag sitter i korrisoffan ikväll med de här 8 matcherna. Ursprungligen hade jag kanske tänkt mig att ta mig ut till Newark och se när Jack Hughes, den nya nationalhjälten, liksom återförenas med sitt lag och sina vanliga fans i The Rock.
The Rock.
Mm. Om han nu kommer hit. Han har ju festat så jävla hårt.
Ja, det får man säga.
Dygnen.
Ja.
Men jag ställer in det för jag behöver decompressa, hosta lite mindre och så får det vara lite mindre snökaos utanför.
Det känns som det skulle ta några timmar att ta sig dit nästan.
Ja, det tog nästan lika lång tid från JFK till Manhattan som från Milano till JFK igår. Nej, det tar 9 timmar.
Nej, det är riktigt så lång tid kanske.
Nej, men det var lite ont om taxi och mycket snö.
Ja.
Ja, så jag stannar hemma ikväll, men vi får se om jag inte tar mig till Garden imorgon då. Då är det ju JT Miller och Vincent Trocheck som ska hyllas på samma sätt. Och coach Sullivan.
Mike Sullivan där i båset, ja.
Mm. Ja, där var jag med och tog OS-guld. Och innan vi kommer in på NHL så har vi väl, ska vi väl knyta ihop vår OS-säck också.
Ja.
Och vi kan ju börja med finalen då. Den är ju den vi har i färskast minne. Och det var ju, huruvida turneringen som helhet levde upp till hypen vet jag inte om man tar sig, men finalen gjorde, vilken jävla match det var.
Ja, det får man ju säga, dels rent dramaturgiskt, att det går till förlängning liksom, att det är så jämnt som man tror mellan de här två lagen. Men också då tempot, farten, kvaliteten på individuella aktioner och så vidare. Målvaktsspelet, boxplay från USA, vare sig man är tränare eller vanlig hockeyåskådare så tror jag att man njöt av den där matchen.
Det är just tempot blir jag så alltså, häpna emellanåt, att det kan gå så fruktansvärt fort och att de ändå hittar och genomför de passningar vi tar, om helt otroliga passningar emellanåt.
Ja, ja.
Alltså det är mindblowing.
Ja. Det var ju alltså USA som vann, som ni alla vet, men förlorande coachen John Cooper, han sa ju att det här naturligtvis var oerhört, en oerhörd besvikelse för Kanada, men en seger för hockeyn menar han då, att det var sånt bra spel.
Ja, det får man väl säga. Jag tyckte att det var, jag förstår hans bitterhet, för att Kanada var ju åtminstone de två sista perioderna klart bättre, skapade mer, låg på mer. Första perioden tyckte jag att de fick inte ut så mycket, då spelade USA extremt bra försvarsspel och det fortsatte de i och för sig med.
Ja.
Och det var egentligen bara, framförallt då i första perioden, bara superkedjan med McDavid, Celebrini och McKinnon som fick hoppa in i den kedjan också.
Ja.
Det var bara de som var riktigt kreativa och skapade några farligheter.
Ja.
Men sen i de två sista perioderna, då hamnade USA lite på härarna, ärligt talat. Det var ju otroligt mycket Kanada-chanser, otroligt brända chanser och fantastiska räddningar av Hellebuyck.
Ja, alltså Hellebuyck fick ju sin stora personliga revansch efter alla hån om att han viker ner sig i slutspel.
Ja.
Som han har gjort historiskt sett, får man ändå säga, i hans NHL-karriär. Ja. Inte varit 90% i ett enda slutspel de senaste 5 åren.
Han gjorde sitt livsmatch i sin viktigaste match.
Ja, exakt. Och har nu någon sån här frihetsmedalj han har fått från Donald Trump och allt vad det är. Men han var ju fantastiskt bra och man ska inte referera nödvändigtvis till underliggande statistik i enskilda matcher utan snarare över tid för att få en sample size som vi brukar prata om. Men det stack ut lite grann att enligt XG-modellen då, så skapade Kanada 42 målchanser i den här matchen. Förväntades göra 4,62 mål men gjorde bara ett. Det var ju Connor Hellebuyck som var den stora orsaken till det.
Ja, räddningen på till exempel Taves är framme vid mål där. Det är en sjuk räddning.
Ja, man kan se det som tur och det var nog lite tur, men det är också en otrolig instinkt att känna av var pucken är och hinna dit.
Ja.
Och visst, Nathan MacKinnon kanske skulle ha avgjort när han hade helt öppet mål, då var Hellebuyck överspelad. Men det var Hellebuycks match den.
Det är en sån miss som Nathan MacKinnon kommer minnas hela livet faktiskt.
Ja.
Det är så höga var ju insatserna nu, så viktig och stor var den här matchen. Så vände ju den, det följer dem och definierar dem på något vis. Framförallt för Jack Hughes då, som ju avgör på övertid. Det målet kommer ju han att få leva med alltid.
Ja, och han som trodde han skulle bli amerikansk syndabock efter att ha tagit på sig en utvisning i slutet av ordinarie tid.
Ja.
Och istället så blir han nationalikon för alltid.
Ja, en American legend.
Ja. Ja, medan då Nathan MacKinnon, bilderna på honom efter slutsignalen när de får sina silvermedaljer och han får en sån där nalle som alla ska få. Och han bara står och skakar på huvudet och jag såg någon som twittrade att den där nallen är det ting i världen just nu vars liv ligger mest pyttigt.
Ja, och McDavid. Jag skrev något att McDavids brick i båset precis efter avgörandet, det hade man kunnat bryta upp kassaskåp med. Alltså, ja. Han har raden av riktigt tuffa förluster i hans karriär börjar bli ganska lång. Han har förlorat två Stanley Cup-finaler och så en OS-final på det.
Ja.
Inom bara inom två. Visserligen vann han Four Nations då, men den är ju, hur bra hockey den spelades där, så är ju det, var ju det inte OS.
Nej, det är inget som det kommer att talas om i årtionden.
Nej. Liksom. Nej, men det här var ju miracle, och det var ju så jävla märkvärdigt att det var på dagen 46 år sedan Miracle on Ice i Lake Placid.
Ja.
Det här var inte samma slags mirakel, men det var ändå var det Miracle 2.0.
Ja, alltså man kan dra stora slutsatser av det här. Det kanske blir lite onyanserat, men det blir ju lite av en brytpunkt för USA att de till slut, nu när de har närmat sig Kanada liksom och världsherravälde i hockeyn på allvar, att de då vinner den här OS-finalen, är äntligen bäst om bäst hockey igen. Jag menar, de är faktiskt regerande världsmästare också. De vann i Globen för första gången sedan 1933 liksom. På damsidan är de regerande världsmästare och nu OS-mästare också. Att USA i dessa tider faktiskt slår Kanada i deras nationalidrott.
Men det har ju med att USA, hockeyn har ju liksom vuxit i USA. De har ett större urval nu för tiden eftersom hockey spelas. Jag menar, kaptenen i amerikanska laget, Auston Matthews, han kommer från Arizona.
Ja.
Och för 20 år sedan kom det med sanning OS-kaptenen från Arizona.
Nej, verkligen. Alltså, så är det ju. Det här amerikanska OS-laget hade representation från 15 delstater i landet.
Ja, och förut var det bara Michigan och Massachusetts och de norra delstaterna som producerar hockeyspelare.
Precis, Michigan, Massachusetts och Minnesota brukar det kallas för hockeystaterna i USA.
Ja.
Men nu kommer de från alla delar av kartan, till och med Jerry Swayman från Alaska. Eller bröderna Hughes som är födda i Florida.
Ja.
Och vi har Matthews och Tage Thompson från Arizona till exempel.
Ja, det är anmärkningsvärt. Eller det är ju helt enkelt den effekt, det är det de har varit ute efter, liksom, att sprida hockey.
Ja, sen är det ju också om att hoppa ner till juniornivå där de skryter om sitt USNDTP som varit väldigt framgångsrikt. Det har varit det under många år visserligen, men framförallt kanske de sista 10 åren, och att det är två spelare från samma USNDTP-lag som dessutom avgör finalen. Det är Matt Boulder som är första målet, hans gamla lagkamrat Jack Hughes som sen avgör alltihopa. Och nu dessutom att många kanadensare väljer, för även collegehockeyn är ju på stark frammarsch i USA efter lite regelförändringar, och det är mer pengar i amerikansk collegehockey nu också. Man kan ju till och med få lön som spelare. Att Kanadas största talanger väljer att spela amerikansk juniorhockey för att utbilda sig. Macklin Celebrini till exempel. Vi har Gavin McKenna som kanske väljs först om inte Ivar Stenberg gör det i sommarens draft. Kanadas JVM-poängkung Michael Hage går college just nu också.
Ja.
Så att det är mycket som blåser medvind för amerikansk hockey både på juniornivå och nu till slut även på seniornivå.
Ja. Jag tror också vi kan konstatera att the youth, det är first family of hockey i USA. För ett år sedan var det kanske Kachuk-bröderna.
Ja.
Men nu är det ju, alltså Quinn var förmodligen turneringens bästa back.
Ja.
Och satte ju ett eget övertidsmål i kvarten mot Sverige.
Så var det.
Och sen avgör Jack-finalen. Så de två är ju liksom royalty, verkligen.
Ja, det får man säga.
Ja.
Och så morsan som är involverad i damlandslaget dessutom.
Ja, ja, och så har de ju en till bror då, men honom går inte lika bra för Luke här i New York.
Ja, han är lite mer problematiskt just nu. Ja. Men det är en stor talang, det får man säga också. Men jag hade en till take jag tänkte ta, och nu fortsätter jag kanske dra på med stora penseldrag här. För att komma in på McDavid igen, som ju återigen förlorar en stor final. Och för att knyta an till att Crosby saknades den här finalen. Och jag menar inte att Kanada förlorade för att Crosby inte var med. Det är att säga.
Nej, men det var ett kraftigt avbräck.
Ja, så var det. Och den här diskussionen hade man inte haft om Nathan MacKinnon hade gjort mål på öppen kasse. Eller Connor Hellebuck inte gjort en mirakelräddning på Devon Tays eller sådär. Men med lite överdrivna take här i alla fall. Att jag tycker så här, man jämför Crosby och McDavid. Så tycker jag lite grann att McDavid är liksom urtypen lite grann av dagens moderna spelare. Medan Crosby är av forntidens lite grann typ av spelare. Och kvalitetsskillnaderna mellan dem. Alltså McDavid. Ja,
det är väl inget konstigt med den taken. Det är ju så.
Nej, precis.
Det skiljer ju 20 år mellan dem också.
10 år.
Ja, 10 år. Ja, men det är två olika generationer i alla fall.
Ja, precis. Det var liksom en Crosby som kom in i ligan när fortfarande Lemieux var i Pittsburgh. Och när Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström var aktiva, Steve Eisenman, Joe Sakic och så vidare. Han liksom formades utifrån det. Mm. Och liksom, jag tror att hans ledarstil härrör lite från den miljö han växte upp i NHL. Medan McDavid...
Men vad är det du fiskar efter egentligen?
Medan McDavid kommer härifrån...
Ja,
ja. Ja, nej, men medan McDavid, han kommer från det här...
Är Crosby bättre än McDavid? Är det vad du vill säga?
Nej, men alltså... När det kommer lite till ledarskap.
Ledarskap
ja. Vinnarmentalitet. Alltså McDavid, han vill... Jag vill komma lite grann till det här jag jämfört med lag, om man ska säga. Ja. Jag ska inte säga att McDavid är någon usel lagspelare på något sätt, men jämfört med Crosby så är det ganska stor skillnad på de två och respektive generation. McDavid, han vill avgöra den här finalen. 2 gånger om i overtime försöker han ta pucken och attackera 3 spelare och trockla förbi dem som Mitch Marner gjorde mot Sverige och avgöra på egen hand. Det slutar ju till slut med att det biter Kanada i baken. USA vänder spelet och Jack Hughes avgör. Men liksom, den här generationen som McDavid är uppfostrad i med man fångas upp en av agent när man är 15 år. Det är dyra skillscamper. Det är fysvärden.
Absolut, det ligger ju mycket i det att de är mer individualister. Det var ju vi lite inne på när vi pratade om Sveriges problem också. Det är inte... Det är ett annat tänk och en annan inställning. De blir framförallt stora individualister snarare än stora lagspelare.
Ja precis. Det...
Men nu, ja, fortsätt.
Jag pratade ju med Jim Hughes här för något år sedan, alltså Bröna Hughes pappa. Och han sa ju många bra saker. Då kallar vi honom lite sådär retoriskt för världens bästa hockeyfarsa eftersom han har 3 söner i NHL. 2 stycken olympiska mästare nu dessutom. En som avgör en OS-final. Och han pratade ju om massa bra värden om att viktigt det är att tänka på laget och sina lagkamrater och behandla andra med respekt och allt det här. Men också, å andra sidan så är han ju tillhör en agentfirma som fångar upp spelarna med 15 år som fokuserar på deras individuella spelarutveckling. Och det tycker jag är så stor skillnad mot förr.
Ja, så är det nog.
De är så otroligt skickliga idag. Men det är verkligen fokus på individen och inte på laget.
Men nu var jag på alla presskonferenserna där efter finalen, inklusive Kanadas då. Då var ju Sidney med fast han inte hade kunnat spela.
Nej.
Och det var mycket prat om hur mycket alla ville göra det här för McDavid. För de vet att han har inte vunnit något stort.
Nej.
Och Crosby uttryckte stor sorg över att hans efterföljare inte får vinna stora matcher.
Nej.
Så jag tror att alltså, som McDavid håller på att bli lika respekterad av sina peers som Crosby. Jag tror det är viktigt att han är ledare.
Ja, nej, precis. Och som sagt, det är...
Jag tror de är ganska lika varandra. Jag tror de känner igen varandra. A fisherman knows another fisherman from afar, som de säger.
Och det är ingen tvekan om att McDavid drivs av en enorm vinnarinstinkt.
Mm. Och, precis som Crosby.
Ja, och lider enormt mycket av den här förlusten.
Det finns en till länk i den kedja som de utgör. Alltså den här kedjan i Kanada av generational talents som man kan säga att Gordie Howe startade. Och den fortsatte med Wayne Gretzky. Och den fortsatte med Lemieux och Crosby, McDavid. Och nu kommer Macklin Celebrini. Jag tyckte han visade under den här OS-turnén att han är the next one.
Ja, det är bara att stryka under på. Alltså, jag hade höga förväntningar på honom inför den här turneringen. Satte 5+ på honom som en av ganska få spelare i vår OS-bibel inför.
Mm.
Men jag trodde inte att han skulle vara så här dominant. Han vinner ju faktiskt skytteligan i OS.
Mm.
Han skjuter mest skott av alla. Och han är ju en oerhört viktig spelare för Kanada på vägen mot att försöka vinna det här guldet.
Ja, och har ju också vunnit väldigt respekt hos... Det har man hört från San Jose-spelarna när man har pratat med dem att de är så nästan förbluffade över att han vid 19 års ålder är så klok och klok som en bok. Mm. Och har sådana ledargestalter samtidigt som han är exceptionellt ödmjuk.
Mm.
Och det har han visat nu då både i VM och OS här och satt sin jävla respekt hos de här stora stjärnorna.
Ja, och apropå att jämföra honom med stjärnor från olika generationer så är han faktiskt jämfört lite mer med Crosby än McDavid.
Ja.
Lite för sin oerhörda mognad redan nu, men också för sin spelstil och sitt pålitliga tvåvägsspel och så vidare. Och ett intressant uttalande från Dean Evason, sparkad nu i Minnesota men som var kanadensisk coach i VM i Stockholm förra året, där både Crosby och Celebrini var med och spelade ihop. Han har ju sagt i efterhand att Crosby väldigt gärna ville att Celebrini skulle komma till VM för att han ville testa att spela i samma kedja som Celebrini.
Mm.
Och var väldigt positivt inställd till den erfarenheten.
Ja. Ja. Men Kanada får ta nya tag. Det kommer ett World Cup om 2 år.
Ja, just det.
Nästa år så har vi en helt vanlig NHL-säsong för första gången på länge. Utan ett långt avbrott. Det blir bara ett All-Star avbrott.
Ja, då är All-Star tillbaka.
Ja. Ja.
Vad man nu tycker om det.
Ja, men det blir åtminstone kortare uppehåll i en normal säsong med mindre hoptryckt schema.
Ja, precis. Det är nog bra för NHLs kvalitet.
Ja, det tror jag också. Men har någon mer som är med perspektiv på OS? Jag nämnde i förbegående att turneringen som sådan kanske jag. Jag blev hånad av någon som mejlade som fan hela tiden om att vi alltid kallar alla de här turneringarna för tidernas turnering. Ja. Det vet jag inte om man kan säga att det här var. Det blir ju lite, alltså med de här Frankrike och Italien och de här med, det blir ju ganska bleka matcher. Konstiga matcher ofta.
Ja, samtidigt så
det
tycker
var,
jag att
det var ju rent kvalitativt så var ju Four Nations-matcherna bättre, för då var det bara kanonlag hela tiden.
Ja, exakt. Och dessutom till exempel Kanada-USA i Montreal. Ja. Eller Kanada-USA i Boston.
Ja, framförallt den i Montreal. Den står ut som kanske nummer 1 av alla internationella matcher jag har sett.
Ja, precis. Samtidigt tycker jag att det var lite kul att se Kanada spela tv-spel mot Schweiz i gruppspelet eller Frankrike. Eller alltså, och se.
Och Finland, när de slog Italien med 11-0.
Ja, precis. Jag tycker sånt på ett sätt kan ha lite underhållningsvärde också.
Ja, visst, det kan ha underhållningsvärde. Men är det en av tidernas bästa turneringar? Ja.
Nej, det kanske man inte...
Finalen kanske var nog kanske den bästa som har spelats av finaler.
Ja.
Men fram till det var det både vin och vatten.
Ja, och sen svärtas det ju lite ur svensk perspektiv också av att det inte gick blågul väg precis.
Nej. Det tycker jag vi har fördjupat oss i nog. Jag tycker det känns obehagligt med all kritik mot Sam Hallam. Kritik är en sak, det får man ju rikta. Men det har blivit sådana personangrepp och så... Sånt jagande efter honom. Så jag orkar inte säga något mer.
Nej, vi har ju sagt vårt om Tre Kronors turnering förra veckan. Ja. När vi ägnade hela avsnittet åt det. Så vi kanske inte måste fortsätta. Ni har ju hört så mycket om det ändå.
Sannoliken. Ja. Det var inget fiasko, men det var ett misslyckande. I och med att man åkte dit med ambitionen att vinna.
Ja, precis.
Och åka ut redan i kvarten. Det är jävligt tungt.
Ja. Ja.
Det sa Henrik Lundqvist när jag intervjuade honom också. Det är en otrolig skillnad på att åka ur i semifinalen och i kvarten. Ja. En helt annan känsla. Då har man tagit sig långt och får ändå spela om brons.
Ja.
Kvarten är för tidigt. Ja. Men du.
Ja.
Vi har som sagt vardagen väntar på oss.
Den gör det.
Ja.
Direkt.
Ja. Och det här blir ju liksom ingen mjuk start. Vi kliver rakt in på det som brukar vara början på upploppet.
Ja.
För att i slutet av februari, inom bara en dryg vecka, så har vi trade deadline.
Ja.
Och det är rätt så infernaliskt kring båda strecken just nu. Och det ska bli väldigt intressant att se. När vi drog ur kontakten senast så hade Columbus vunnit 7 raka.
Ja.
Fortfarande 4 poäng från slutspel. Men om de... fortsätter på samma sätt nu, då kan det bli väldigt intressant för både Pittsburgh Islanders, Buffalo och Boston.
Ja, precis. Det är ett litet glapp däremellan.
Kanske Detroit till och med.
Men det är ju väldigt mycket som avgörs den här veckan för resterande del av hela NHL-säsongen, om man ska hårdra det. I och med att det är trade deadline här nästa fredag, så ska ju många lag avgöra nu om de ska släppa iväg lite spelare eller om de ska gå för det själva och satsa istället.
Ja.
Och den här veckan som kommer nu, alltså flera lag har det så. Jag vet att Toronto till exempel, de hinner spela 6 matcher innan trade deadline nästa fredag.
Vilka?
Toronto.
Ja.
Och det är mot lag som de direkt gör upp med att klättra upp till slutspelsplats. Det är till exempel här på torsdagsnatt. Först är det mot Tampa, men sen är det mot Florida. Jätteviktig match för båda lagen.
Ja.
Jag menar, vi har New Jersey Buffalo redan nu om några timmar efter vi har spelat in. Nästan alla de här lagen som är indragna möter något av lagen som de direkt gör upp med. Nu de första dagarna bara.
Då får hoppas att Austin Matthews hinner nyktra till då. För han har ju varit med på alla fester. Han var på... De kunde inte heller flyga till New York som det var tänkt på måndagen. Utan de flög till Miami då.
Ja, just det.
Och var på samma nattklubb där Panthers har firat sina segrar senast. Och sen upp till Washington och var i Vita huset och var med på State of the Union-tal och grejer.
Ja.
Och jag såg nu att JT Miller och Trocheck, de kom till New York vid 2 i natt, men de var med på träningen i morse.
Oj, oj, oj.
Och JT Miller hade sagt, det är ingen hemlighet. We needed to sweat it out.
Ja. Ja. Ja, det var ingen billig nota där nere i Miami, var man uppe. Nej.
Och vi får väl se hur Matthews tar sig emot i Kanada. Han har varit och firat det här amerikanska OS-guldet på Kanadas bekostnad med oerhörd intensitet. Och varit och liksom festa med Trump och så. Får se vad de säger i Kanada.
Ja, det har ju blivit ganska politiserat det här också.
Han och Hellebuck, Sanderson och Brady Kachuk, det är väl Kanada, det är väl de som spelar i, ja, i kanadensiska lag.
Ja, de har inte haft obetydande roller i det här amerikanska guldet och firandet som har följt.
Vi får se hur de firas liksom när de kommer hem, om det ens uppmärksammas.
Ja. Oj, oj, oj. Och Austin Matthews som fick fråga direkt efter guldet om han, det han uppfattade som undertonen var lite grann, att varför har inte visat upp det här? Ja. Det här spelet i Toronto i alla slutspel.
Bröna ljus och direkt, det är det här ni ska skriva om nu, ni i Toronto. Det vart liksom hackande på Toronto-journalisten.
Ja.
Austin Matthews var vår kapten, han ledde oss till OS-guld.
Ja, det kommer nog vara lite spänt där.
Mm, vi får se. Men det är ju då några som, de som jagar bakom mig, framförallt Columbus, Washington, Ottawa och Toronto då.
Ja.
Och de som ligger, som måste hålla undan, det är de jag nämnde. Och man tycker, kan bli svettigt för Pittsburgh nu, för det kom ju beskedet att Crosby blir borta 4 veckor. Man förstod ju att det var allvarligt när han inte spelar finalen, för det skulle inte gå att hålla honom från en OS-final. Nej, med mindre precis än att han knappt kan gå.
Troligen hans sista OS.
Ja. Och nu blir han borta 4 veckor. Det är ett väldigt hårt slag för Pittsburgh som ska jaga och hålla undan.
Ja, precis. Klara sig utan honom nu i princip resten av grundserien.
Ja.
Ja, det var ju i övrigt var det ju några skador överlag här som drabbar klubbarna i NHL. Alltså vi pratade om Fiala redan förra veckan, såklart Fiala tungt för Kingston.
Ja, Fiala tungt alltså.
Ja,
så och Josh Morris är borta för Winnipeg ett bra tag.
Ja, precis. Och Mikko Rantanen, även om Dallas är mer eller mindre klara redan för slutspel, så får de vara utan Mikko Rantanen kommande veckorna här.
Mm. Och det här kommer ju leda till ny debatt. Ägare, general managers och fans kommer att klaga över att vi ska inte släppa iväg dem till internationella turneringar. Nej. Mitt i säsongen. Jag lovar, det kommer.
Ja.
Det är därför de inte vill.
Nej, precis. De betalar de här spelarna miljonlöner och så vidare.
Ja.
Å andra sidan hade väl någon eller några av dem skadat sig kanske.
Ja, men det blir ju då gör man det i sin egen tjänstgöring. Det är skillnad. Ja. Man blir inte överkörd av Radko Gudas.
I en OS-kvartsfinal på samma sätt.
Nej.
Nej. Ja, nej. Nu har man verkligen levt i OS-bubblan, men man ser, jag tror man ganska snabbt, även vi som åskådare, kommer slängas in i NHL här. Alltså, för att nu är det som sagt trade deadline snart också. Spekulationerna går varmt. Jag vet inte om vi ska komma in på det redan nu också.
Men vänta, vi sa en positivt besked för dig då är att Victor Hedmans skada inte verkar vara så allvarlig. Han verkar vara beredd på spel ikväll.
Ja, alltså, så kan man ju se det också. Det är ju en hel del spelare. Victor Hedman var inte ett sånt typiskt exempel. Det var ju snarare en överraskning att han som missade matchen mot USA plötsligt ska vara redo för spel nu direkt.
Mm.
Men till exempel Braden Point som missade OS, han har ju fått vila upp sig nu i 3 veckor och är redo.
Ja.
Känner sig i princip 100% och så finns det ju på andra håll.
Lika här i New York. Det var ju inte för att det betyder så mycket när man ligger så långt bakom som de gör, men Shestorkin, Adam Fox och alla andra kommer tillbaka nu imorgon.
Ja, exakt. Och på andra håll i NHL också då. Att skadade spelare har hunnit vila upp sig nu. Så att den faktorn finns ju också.
Absolut. Och så finns det några, det har vi också pratat om, som inte har haft någon spelare nästan alls på OS. New York Islanders hade 2 i Bo Horvat och Andrei Palat.
Ja.
Resten har vilat ut. Jag har ju sagt att det tror jag kan bli i längden en stor fördel för Islanders.
Ja, ja precis.
Varning för dem. Ja. Final mellan Islanders och Minnesota. Kom ihåg vad jag sa det först.
Ja, det vågar jag inte skriva under på. Men det talar definitivt till Islanders fördel att hålla undan här och faktiskt knippa en slutspelsplats.
Ja, det känns i öst som att de är bäst, hör till de som är bäst rustade för att hålla undan av alla de här som ska hålla undan.
Ja, om man jämför med till exempel Florida som verkligen, alltså vi har ju pratat om det.
De ska inte hålla undan, de måste ju komma ikapp.
Precis.
De är 8 poäng bakom.
De måste alltså vinna kanske 20 av de kommande 27-28 matcherna som är kvar. Och att då göra det med en trupp där 10 man har spelat OS, det blir tufft.
Jag såg att Barkov nu hade sagt att allt gick så bra. Han, Han var så nöjd med sin hela, han såg fram emot att vara tillbaka till slutspelet. Men Alexander, det är ju långt ifrån säkert att det blir något slutspel.
Nej, precis.
Och i längden tror jag nu, när jag tänker på det, att Florida skulle må bra av att få en lång sommar.
Ja. Ja, och apropå tradesnack som vi kommer in på mer här, så måste jag bara nämna en grej angående Florida med tanke på hur prekärt läget är. Om de dessutom skulle förlora här mot Toronto kanske och några ytterligare matcher innan trade deadline här, eftersom att det spelar så pass många innan deadline på kort tid. De kanske de har 10 poäng upp.
Mm.
Visserligen har de nästan hela truppen på kontrakt, men en som inte har kontrakt, en av få kärnspelare som de aktivt inte har förlängt med, det är ju Sergej Bobrovsky. Och där kommer lite rykten här nu att det kan hända att Bill Zito överväger att trada honom om de vill fånga upp Bobrovskys kontrakt. Det är utgående som sagt. De skulle kunna kanske få ett första runda val och sånt där. De har inga draftval kommande 3 åren. För att recoup lite draftval då och få någonting från den här säsongen som annars kanske bara slutar med att de missar slutspel.
Ja, det är inga andra de skulle vilja trada, tror du. Ingen av de stora namnen.
Nej, dels så har de ju så långa kontrakt. Bobrovsky är ju snart 38 bast och utgående avtal liksom. Så det är ju enklast på så vis. Och dessutom inte full no trade-klausul som många andra.
Mm.
Men det är lite intressant att Kevin Week, som ofta brukar vara en duktig insider, har mycket rätt. Att han säger,
ja, han säger sällan, han säger inte så mycket, men det han säger brukar vara rätt.
Ja, precis. Han skrev här nyligen på X då, keep an eye on the Bobrovsky situation the coming week.
Mm. I väst då så är det ju framförallt LA, Nashville, San Jose, de tre lagen närmast utanför slutspelet, som jagar Anaheim, Utah, Seattle och Edmonton.
Ja. Ja.
Det är svårbedömt nu. Man vet inte hur det kommer se ut här i de första omgångarna efter uppehållet. Vi vet ju att de brukar fan vara rostiga efter 3 dagars juluppehåll. Hur ska det här bli då?
Ja, precis. Det lag som jag är mest spänd på där, det är ju Nashville då.
Ja.
Som verkligen har, ja, inför OS-uppehållet var i bra form och jobbat sig tillbaka in i slutspelsracet efter all kritik i höstas. Inte minst från mig. Och många andra såklart. Och där
det var en som hade dem i slutspel. Undrar vem det var.
Ja, det var ju någon där i Holken i New York. Men hur, beroende på hur deras vecka gestaltar sig här, om de väljer att vara seller istället för att försöka göra en liten push själva då?
Ja, det är alla de där lagen. San Jose är samma sak.
Ja.
Där har det gått rykten om att ja, de kan överväga att trada Klingberg och så, men inte om de ska gå för det.
Nej, precis. För San Jose har en sån som Klingberg och många andra av deras äldre veteraner har ju korta kontrakt och är lätta att trada på så vis och skulle kunna generera fler draftval och talanger till San Jose i sin numera långt gångna rebuild. Uppåtgående kan man säga. Och i Nashville i sin tur skulle kunna...
Smart och så.
Ja, precis.
Stamkos.
Ryan O'Reilly tror jag är stort intresse för.
Ja.
Det avgör ju mycket hur det går den här veckan utifrån hur de kommer att agera.
Ja.
Och det kan ju det blir ju dominospel i så fall då, när det väl börjar falla lite brick.
Förlåt att jag hostar igen. Italiensk hosta.
Ja, just det. Ja.
Dammet från katedralen.
Ja. Fastnade. Ja, just det, precis. Det var ju inte helt färdigbyggt där i korridoren när du gick.
Nej, just det.
Ja.
Ja, men ska vi titta lite på vad som... kan tänkas, vi har ju redan haft en trade faktiskt sen OS-finalen, och ganska stor,
ja.
Med Girard från Colorado till Pittsburgh utbyte mot Kulak.
Mm. Precis.
Och det här skulle inte ha hänt om inte vår vän, vad heter han, Carl Dubas.
Nej.
Om inte han hade en baktanke med det. Girard måste vara någon som han har varit sugen på. Annars skulle han inte genomföra. Han är lurig den där Dubas.
Ja, men han gör en jättebra trade här också. Framförallt apropå baktanke så tror jag att det är Colorado som har det. För att det här öppnar ju löneutrymme.
Ja, och Kulak är dessutom, har ju visat sig rätt okej i slutspel.
Precis, han fick ju en stor roll i fjolårets slutspel när Mattias Ekholm var skadad. I princip fram till finalen. Ja. Då var det Kulak som var mer eller mindre nästan första back defensivt. Så att det är en bra värvning för Colorado på så vis. Och kanske i och med att Girard har ramlat ner lite i hierarkin där i Colorado, så kanske Kulak är mer passande i ett tredje par än vad Girard är. Så på så vis förstår jag den här traden från Colorados sida. Dessutom öppnar det lite löneutrymme då, vilket ju gör att de har ju typ 9 miljoner i löneutrymme nu. Och kan det ryktas om en återförening med Kadri till exempel?
Ja,
eller en,
något.
Ja, eller en Ryan O'Reilly till exempel, om Nashville gör honom tillgänglig. Så att de går ju hårt för det, Colorado. Men också då Gerard i Pittsburgh-perspektivet. Alltså, det är ju häftigt att se Dubas verk här senaste året. Han har verkligen vänt på det i Pittsburgh här och är hyllad nu för det han håller på med där. Han lyckas alltså den här säsongen få Tristan Jarry, som i fjol var nere i AHL för att han var så på dekis, liksom.
Mm.
Den här säsongen har Kyle Dubas lyckats få Tristan Jarry och hans lite problematiska kontrakt att hamna i Edmonton i utbyte mot Stuart Skinner, Sam Gerard i förlängningen då, eftersom att Brett Kulak numera har studsat via Edmonton till Colorado, och två stycken andra runda val. För det kommer ju dessutom ett andra runda val här från Colorado ihop med Sam Gerard.
Mm.
Så att det är väldigt mycket utbyte för att bli av med Tristan Jarrys kontrakt.
Ja.
Så att jag tycker faktiskt framförallt att det är Kyle Dubas som är vinnaren här. Och hans Pittsburgh.
Ja, jag ser ju det. Han vet vad han gör.
Ja.
Ja, men vad har du fler för... Ser några fits du ser där ute? Någon som skulle passa var? Vi har ju några topplagen. Minnesota letar ju efter en undercenter.
Ja, precis. Och, alltså...
det känns ju som att Winston Trocheck, som var uttagen av Billy Guerin och gjorde... Alltså, det får man ju säga... Både han och Mille gjorde ett väldigt bra jobb i en ren shutdown-kedja.
Ja, och inte minst boxplay då. USA släpper alltså in noll mål i boxplay i hela turneringen. Till och med håller de ju nollan i 3-5 mot detta superkanada liksom.
Ja, ja det är faktiskt helt otroligt bra.
Ja, 17 boxplay i turneringen, noll insläppta. Och Miller Trocheck var ju go-to-guys forwardsmässigt för dem där.
Ja.
Där fick väl Billy Guerin rätt lite grann då och även coacherna i båset. I rollfördelningen då. De har OS-guld trots att de lämnade sin bästa målskytt hemma, Jason Robertson till exempel.
Ja, det var klokt gjort. Och vi kan sitta här och se dumma ut.
Ja.
Det gör vi ju jämt.
Ja, det gör vi ju ändå. Ofta. Men Trocheck till Minnesota, den har vi pratat om som sagt, och det känns väl troligt att Guerin kommer försöka få sin gunstling där att bli nya andra center i Minnesota.
Ja, annars är Kadri ett alternativ för dem också såklart.
Absolut.
Och Elias Pettersson ytterligare ett.
Ja, det är en stor puck jag vill prata om. Men först vill jag bara...
stor puck?
Ja, ja, men jag vill bara punkta ner lite grann vilka som är sellers och vilka som är buyers. Sen är det väldigt mycket kluster däremellan som vi får veta den här veckan beroende på resultat. Men det vi kan slå fast redan nu är att om vi tittar i botten av tabellen, sellers, då har vi... Vancouver med Elias Pettersson. Vi har New York Rangers med Vincent Trocheck framförallt då.
Mm.
Vi har Calgary Flames. Det låter ju trots allt som de kommer fortsätta brinna där i Flames. Liksom. Att, förutom Kadri så har vi Blake Coleman till exempel. Kanske Mackenzie Weegar och sådär. Och så har vi även St. Louis. Som pratar om Robert Thomas, Jordan Cairo. Hela den kärnan liksom är på väg bort.
Ja, de måste ju inse att de är sellers. Det sägs också att det finns ju några svenskar som kanske inte är liksom superstars men som kommer att vara med i trader då. Oskar Sundqvist pratas om. Ni blev en pappa för övrigt. Vi gratulerar Sunken.
Ja, och där finns det ju, ja, grattis. Och där finns det ju slutspelserfarenhet.
Verkligen.
Definitivt. Till och med Jordan Binnington pratas det lite grann om.
Ja. Mm. Och New Jersey måste ju kanske inse att de är sellers också fast de skulle vara topplag i år.
Ja, precis. Det blir ju spännande den här veckan också. Alltså New Jersey, absolut. Vi har ju Florida som sagt med Bobrovsky. Det är ju verkligen en seller move om de bestämmer sig för det. Ett annat intressant lag den här veckan som sagt, 6 matcher nu på bara en vecka. Toronto. Mm. De vill ju inte göra igen, sägs det, som i fjol. Att om det skiter sig den här säsongen då, att återigen tappa spelare precis som i Marner. Det här är inte samma dignitet. Men de vet att de kan få något andra runda val, eller till och med kanske ett första runda val för Bobby McMahon som har gjort succé den här säsongen. Eller Scott Laughton som de offrade ett första runda val för förra deadline. Mm. Alltså, om de ändå missar slutspel, då missar de ju chansen här att få lite höga draftval eller talanger. Så att det är också spännande att följa.
Även där finns det svenska, alltså både Kalle Järnkrok och Oliver kan åka med i trailer.
Ja just det, vi har ju pratat ju om Oliver här innan OS, att han kan vara på marknaden och att det definitivt finns intresse i alla fall om Toronto skulle göra honom.
Det tror jag definitivt, han har ju varit riktigt bra i år också.
Ja.
Kanske bättre i år än i fjol till och med.
Ja faktiskt. Och när
han har fått ta ett väldigt stort ansvar.
Och i Stanley Cup-finalen med Florida där för 1,5 år sedan, nästan snart 2 år sedan, då spelade han ju till sig första rollen i powerplay ett tag till och med. Ja. Han var ju riktigt bra i det slutspelet. Så att, ja, det är spännande. Och tar vi på Buyers-sidan så finns det ju några lag vi redan nu vet det är Buyers. Alltså Tampa i östsidan kommer ju vara Buyer. Carolina kommer vara det. Montreal kommer vara det. Detroit kommer vara det.
Vad tror du att Tampa är ute efter?
Alltså inför säsongen skulle jag sagt att de verkligen skulle vilja hitta en ny back. Men backsidan har ju varit så pass bra att det knappt har märkts att Victor Hedman varit skadad. Kanske snarare en forward man tittar på där. Sen vill jag ju säga att det är tydligare tycker jag i Montreal, Detroit och Carolina vad de vill ha. Jag ser att alla tre där ute efter en andra center.
Ja. Och då det här är din stora puck i Vancouver kan komma i spel.
Ja, precis. Vi kan ju ta den då. För en av andra centerna, det finns ju ändå lite sådana centrar på marknaden. Kanske snarare är nästan första centrar, riktigt bra andra center i så fall. Elias Pettersson, Robert Thomas som jag sa i St. Louis, Vincent Trocheck. Men om vi tar Elias Pettersson då så liksom rykten om honom har ju inte precis svalnat utan nu har de ju intensifierat sen när freezen har upphört. Och en sån som Nick Kypros som jag tycker svingar lite vilt, han är lite inte lika mycket på som Kevin Weeks. Men han var inne på här för några dagar sedan att det börjar kännas lite som Quinn Hughes-situationen, att det har nått en brytpunkt nu där Vancouver har insett att nej, vi går vidare nu. Alltså det blir ingen, det är lite skillnad med tanke på att Quinn Hughes hade utgående kontrakt bara två år senare. Elias Pettersson har ju lång kontrakt med. Men Nick Kypros säger att det har nått en punkt där han omöjligt ser ett långt förhållande mellan respektive part. Att Vancouver har bestämt sig för att få dem ett bra bud, då släpper Elias Pettersson.
Ja. Ja, men han måste väl, han har ju fortfarande no trading faktorer i sitt kontrakt.
Han har full no trade klausul så han kan ju stoppa en sån i så fall.
Men jag har uttryckt det om att Steve Yzerman är väldigt sugen. Han vet bara inte hur han ska kunna trolla med det här kontraktet.
Nej, det är ju det som är avskräckande förstås. Att många lag skulle vilja ha Elias Pettersson om han inte var så dyr som han är.
Ja.
För han kostar ju 11,6 miljoner dollar, dyraste svensken i NHL. Och som vi många gånger har pratat om så har han inte levt upp till det kontraktet.
Nej, han är ju det är ju en så konstig situation med honom. Han spelar bra i en helt ny roll. Täcker skott och är bra defensivt. Men det är ju inte därför man får de pengarna. Han spelar inte som en person som får den lönen.
Han fick det kontraktet för att han hade gjort 102 poäng säsongen dessförinnan.
Ja.
Nu ligger han ju på, alltså att han gör, jag vill säga på en 82-matchsäsong så blir det typ 60 poäng.
Ja, det är en jävla skillnad.
Ja. Ja. Men
det får man inga 12 miljoner för.
Nej, precis. Så att frågan är om Vancouver kan tänka sig att behålla kanske 2 miljoner eller sånt där.
Ja.
Det kanske de måste vara beredda att göra. Speciellt om de vill få ett bra utbyte. För att ska de trada Pettersson så vill de trots allt få in en ny ung center. En potentiell ersättare över tid. Typ.
Ja.
Så att det blir spännande. För ett lag som jag har sett nämnas här sista veckan ganska tydligt. Av lokalmedia till exempel The Province där i Vancouver. Det är ju LA Kings. Dels kanske en sån här Ekeliv-koppling då att flickvännen är rotad i Los Angeles och att de hänger en del där. Och att Pettersson på så vis skulle kunna acceptera en trade dit.
Jag tror han skulle trivas i LA också. Då blir man lämnad i fred som hockeyspelare.
Ja. Och sen är det ju faktiskt lite centerproblem där helt plötsligt. De har ju alltid haft Anze Kopitar. De har haft Quinton Byfield på gång i flera år nu. De har haft Philip Danault. Men de tradar Danault. Quinton Byfield har inte riktigt tagit nästa kliv som man förväntade sig. Och Anze Kopitar lägger av här om någon månad drygt.
Jag har dessutom varit skadad och betydligt sämre än vad han brukar vara när han har spelat. Han har liksom lagt av det.
Ja, lite så känns det faktiskt. Så att på så vis är det inte helt ologiskt sportsligt för Ken Holland att gå efter Elias Pettersson heller.
Det är ju synd om Ken Holland, det sa vi ju. Som rustar upp med Panarin och så går Fiala sönder på ett Fiala otrevligt sätt.
Ja.
Och är borta resten av säsongen så slagkraften är intakt liksom. Det är status quo.
Precis, så det var ju inte alls tanken.
Nej.
När de genomförde den traden.
Men jag kan definitivt se honom i Detroit också.
Ja, Detroit är ju
även om det är svårt att se honom i Detroit-tröjan. Det har jag försöker visualisera det.
Ja.
Och det är inte lätt.
Nej, men, och som vi pratade om för några poddar sen när vi var inne på Elias Pettersson och trade också att det kanske skulle passa honom, även om hans lön inte är i den nivån så att säga, att vara andra center i ett lag. lite mindre press på sig, lite mer defensiva uppgifter som uppskattas liksom.
Ja.
Och sen ett miljöombyte kanske skulle kunna få fart på hans offensiva produktion också.
Absolut.
Köra en one-two-punch med Dylan Larkin i Detroit liksom. Det hade inte varit dåligt för Elias Pettersson. Ett annat lag som har nämnts lite grann kring Elias Pettersson, det är ju faktiskt ett lag som inte varit buyer på hur många år som helst. Buffalo Sabres.
Det skulle vara något med både honom och Dahlin i samma lag.
Ja, precis. Och jag tycker inte, alltså om man ser till utbyte vad liksom det laget som man tradas till i så fall skulle ge Vancouver, så tycker jag att det finns intressanta pusselbitar i Buffalo i så fall. Dels kanske Bowen Byram som är från Vancouver, om de skulle ha en back så. Om man tänker en framtidscenter, Noah Östlund, jag vet han är ingen Elias Pettersson, men han har ju varit väldigt bra.
Jag gillar honom mycket.
Precis, och det är ju alltså en av viktigaste talangerna i Vancouver, Jonathan Lekkerimäki, det är ju hans gamla radarpartner för Djurgården. På så vis tycker jag att Vancouver skulle vara intresserad av Noah Östlund i så fall i en sån trade.
Ja.
Så att där tycker jag det finns en liten logisk fit, om nu Pettersson skulle acceptera en trade till Buffalo.
Ja, det tror jag är mer tveksam.
Ja, om man jämför med LA till exempel.
Ja. Men du, det är ju en del vårvakter det pratas om. Du nämnde Bobrovski nu. Det går ju rykten även om Jesper Wallstedt, liksom succémannen i Minnesota, att de är beredda att offra honom för något. Men vilka topplag tror du letar efter målvakter?
Det är det som är svårare. Jag försökte ju lansera möjligen Ottawa med en lång utläggning, även om de har Ullmark. Men liksom, jag ska inte dra hela den grejen jag hade för några poddar sedan. Men ett till lag som det har börjat ryktas lite om målvakt kring senaste dagarna tycker jag, det är Montreal.
Ja, jag skulle just säga det. Är det någon som kanske av de här topplagen som i öst som behöver en mer pålitlig målvakt, är det kanske Montreal?
Ja, alltså visst.
De har hattat lite hit och dit med, och de är bra ibland, men inte hela tiden.
Precis, alltså Montembeau är ju väldigt ojämn. Jakob Dobes känns ju inte som någon de kanske går till Stanley Cup-final med. Liksom. Och Jacob Fowler är jättespännande. Och han är dessutom från Tampa, vill jag säga. Han är faktiskt född där, men apropå breddningen i USA, amerikansk hockey, vart spelarna kommer ifrån. Men det är inte heller någon de litar på just idag. Han är ju ett framtidsnamn snarare.
Just idag, lita inte på dig.
ja,
men jag försökte, men just idag är jag stark.
Jag
använde, det var lite krystat kan man säga.
Jag lyckades inte spinna vidare på det.
Nej.
Men, nej, men det ryktas lite om Bobrovski, det ryktas lite om Jordan Binnington. Kanske Wallstedt då.
Binnington i Montreal, vilken show det skulle kunna bli. Med media där.
Ja, oj.
Binnington. Tuffaste marknaden som min vän Simon Semberg sa, det är tuffast av allt i Montreal, där blir man utskälld på två språk.
Just det. Ja, precis. Ja, jag har ju suttit på läktaren där i Montreal en gång, alltså inte på pressläktaren har jag suttit också, men som åskådare. Och det var en upplevelse att sitta, dels för att det är ju enormt dyra biljettpriser, skulle man sitta nära isen så var det ju typ 10 000 spänn.
Mm.
Så vi satt ju för 1 000 spänn allra högst upp, alltså vi kunde nudda den sista raden högst upp så man kunde nudda taket. Och behövde i princip kikare för att se vad som hände nere på isen. Och där satt ju vanligt folk, alltså de vanliga franskanadensarna, satt ju där uppe. Och oj, var det svårt på franska. Alltså.
Ja.
Det var en upplevelse.
Merde!
Ja, merde! Det var liksom Brady Kachuk och de skrek. Det var,
ja. Sen är det Islanders, så jag tror Islanders är en liten smygare som kan ha något smart på gång också.
Mm.
Jag tror inte de vill mässa för mycket med kemin i sitt lag just nu. Men någon liten förstärkning tror jag man kan tänka sig.
Ja, och han har ju varit relativt aktiv under sin general manager-karriär här, Matthew Dauch, om jag ska vara fransk-kanadensisk nu. Så att han kanske vill belöna det här laget med, de har redan tagit in Ondrej Palat och med sin erfarenhet.
Ja, det kan komma någon grej till. En svensk ser jag gärna.
Ja. Ja.
Elias Pettersson på Long Island.
Ja, jag vet.
Ja. Jag vet.
Ja.
Ja, har du något mer i bakfickan, Jonte?
Ja, alltså man kan ju fortsätta spinna vidare, men det kanske blir väl spekulativt.
Det är nästa vecka vi ska ha det verkliga.
Ja, precis.
Trade-avsnittet, för då är det bara några dagar kvar till trade deadline.
Exakt.
Och då kanske det blir en extra special efter det är klart.
Vem vet, alltså vi kommer ha mycket mer på fötterna då redan nästa vecka när vi ska verkligen snacka trader, och eftersom att då vet vi mer hur tabellen har utvecklat sig de kommande dagarna. Och precis. Det kommer kom att fattas beslut. Säger,
det är en väldigt kritisk vecka det här.
Ja.
Om någon plötsligt det går bra för någon som kanske ser ut som en säljare nu och byter fot.
Ja, precis.
Och tvärtom.
Ja. Alltså, jag kan tänka mig så från, nu jinxar jag säkert det här, men jag tror att det kanske är ganska lugnt på trademarknaden kommande dagarna. Men sen nästa vecka från måndag och framåt där, då börjar det smälla till.
Ja, när jag satsar lite. När general manager ser vad de har sina lag nu.
Ja.
Men man kan vara säker på att Rangers kommer ju att vara sellers.
Ja.
De har ingen chans att ta sig ur den här gropen.
Nej.
Det blir ju spännande att se det. Det envisas ju med rykten om Mika då.
Ja.
Att, men att han kanske är mer medgörlig nu om att upphäva sin no trading för någon. Typ Anaheim.
Ja, Rangers West.
Alla sina kompisar där. Men ja, visst, det vore ju inte kul för mig. Alltså. Då har jag ingen svenskar längre. Det ska vara första gången. Ja, det, eller Adam Edström.
Adam Engström, men ingen, blir go-to guy.
Edström, inte Eng.
Nej, just det.
Adam Engström är en annan.
Det är uppe i Montreal. Va?
Ja. Adam är också redo för spel tydligen. Kommer vara med imorgon.
Ja, nej, vi kanske ska nöja oss där då. Vi har ju ändå nämnt en väldigt massa namn. Och så får vi se nästa vecka när vi har mer kött på benen och vet hur tabellen ser ut. Och jag tror att en hel del klubbar kommer att ha fattat beslut om vilken fot de ska stå på.
Ja, och då har vi vår egen tradeboard.
Ja, just det.
Vi listar de hetast vi tror och vart de tar väg.
Ja, jag kom på en sak till jag tänkte säga när du nämnde Wallstedt som jag glömde bort. Apropå OS. Vissa spelare som stärkte sina aktier i OS kan påverka trade deadline lite grann, tänker jag. Alltså att Samuel Lavaj var så bra för Slovakien. Han är alltså under Wallstedt i hierarkin i Minnesota, jag själv. Det kanske...
Kavajen, som jag kallar honom.
Ja, just det. Det kanske stärkte Minnesotas syn på honom lite grann att göra plats för honom.
Ja, precis. Och då blir det ännu mer... attraktivt kanske att trada Wallstedt. Även om jag tror att de i längden kommer ångra det om de gör det. Det är för att han kommer att vara superstar om några år.
Ja, precis.
Mm.
Ja, vi får se hur
det vår första mål i Nice 2030.
Ja, det ser man ju fram emot. Alltså.
Såg du att vi gjorde ett framtidslag där?
Ja, absolut.
I hockeyhubben i Milano.
Ja, man blev lite inspirerad. Längtar redan till Nice.
Ja. Jag tror att det blir väldigt många nya namn. Jag tjatar ju om de här GM-spelarna. Jag vill ha in allihop nästan.
Ja.
Men det är väl några från det här laget som är kvar. Erik sa ju att han vill spela ett OS till.
Ja, han tycker inte att han är gammal i det minsta.
Nej.
Känner sig kanonform fysiskt.
Det var bara Majsen som sa att då sitter jag i gungstol.
Ja, just det. Han tog bort sig själv helt från den diskussionen.
Ja, så då blir det Wallstedt, Dennis Hildeby och Härenstam.
Ja, Lo Härenstam, ja. Just det. Han var ju med i det laget, så såg jag precis. Det tog ut där. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk.
Jack Berglund,
ja.
Det var en favorit hos mig, där IV. Det var lite Mats Sundin och honom.
Ja, jag tycker faktiskt, nu fortsätter jag att koppla tillbaka till en annan grej. Jag pratade så varmt om här tidigare podden, det här med olika generationer och vilken spelartyp man är, att det mer individualister idag och tvärtom. Alltså Jack Berglund är ju verkligen en sällsynt spelartyp av idag som det fanns många fler av förr. Du jämför honom med Mats Sundin till exempel eller alla de här forntiden vi var inne på. Men Sverige hade alltså en toppgeneration i JVM. Alltså det var inget konstigt att Sverige vann JVM-guld med just den här generationen. Samtidigt var de ett stolpskott i förlängningen mot Finland som inte hade någon speciellt bra generation som levde på finst sisu från att åka ut till semifinalen. De var en Jack Berglunds straff i sista momangen från att åka ut mot Finland.
Men då kan man sätta den utan någon som helst tvekan.
Men det är Jack Berglund med sitt ledarskap, med sin vinnarinstinkt.
Ja, det är det jag säger. Han är en stor favorit hos mig.
Riktig lagpartner.
Redan. Ja. Ta hit honom.
Sådana vill vi ha mer av. Den typen av spelare.
Ja. Nu var det något annat som jag glömde bort här. Jo, apropå unga talanger. Leo Karlsson är ju också en av de här som nu har helat sig under uppehållet. Och går in ikväll.
Ja,
men du, då återkommer vi imorgon när vi har lagt mer av pusslet.
Ja, då nästa vecka.
Ja, vad sa jag nu då?
Imorgon. Ja, nu är det lite jetlaggen då.
Nu börjar jetlaggen prata här.
Ja. Nej, men nästa vecka. Nästa vecka, vet du vad? Då poddade med en semesterondskan från Norge.
Jaha, ja. Ska dit åka skidor nu igen?
Jag ska åka skidor i Norge nästa vecka, men det hindrar mig inte från, såklart, från att spela in Trade Deadline-podd i alla fall.
Då är det mars. Då har vi både februari och januari bakom oss. Det tycker jag är makalöst. Och vet du vad? Fredag den 6 har vi ju då, som du säger, trade deadline. Men söndagen, eller lördag till söndag, då ställer vi om till sommartid här i Nordamerika.
Oj.
Har vi 3 långa veckor av en extra timme till godo.
Ljusare tider väntar på så många, alla möjliga sätt.
Ja, jag har en timme till på mig att lämna på kvällarna, och det blir tidigare matcher för er i Sverige. 7 matcherna börjar midnatt för er. Det är ju värdefullt.
Ja, det gör enormt mycket för de som är.
Ja.
Ja. Nej, grymt. Det spirar här nu. Den biurmanska kalendern har vänt.
Ja, nu, ja, absolut. Nu har vi around corner snart.
Ja, exakt.
Och då ska jag sladda i kurvorna.
Oj, det är så pass.
Ja.
Ja. Ja, men vi säger så för nu då. Och så återkommer vi med en trade deadline special nästa vecka.
Off.
Hej.
Hallå. Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssnar på hans podd. One, two, times, speed, so hallå.
One, two, times, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so hallå. One, two, times, speed, so hallå. One, two, times, speed, so hallå. One, two, time, speed, so
hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.